Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Välkomna till Pratbart, ett nytt avsnitt här på Café Rival i Stockholm. Och ett särskilt varmt tack till våra gäster idag, två väldigt spännande gäster. Sarah McPhee, vd på SPP, och Karin Ruiz på Pipupo. Jag tänkte faktiskt låta er presentera er själva. Vi börjar med dig, Sarah. Vem är du?
Ja, för som du sa så är jag vd på SPP. Och vad är SPP? Det är ett spar- och pensionsbolag som är riktat mot framtiden. Med det menar jag att vi tror att det här, hela den delen av ert liv kommer att förändras ganska mycket. Och vi vill vara med och bidra till det. Så det är vad jag gör. Men min bakgrund är finanskvinna, finanstjej. Alltid jobbade i gränslandet mellan pengar och samhället. Och sen kanske det som väldigt mycket styr hur jag tänker, det är att jag är i grunden invandrare. Och jag känner mig som invandrare trots att jag är svenskar och tycker att jag är svensk. Men jag är invandrare och det styr lite tankarna. Det kommer vi tillbaka till kanske. Mm.
Och Karin då, berätta lite om dig.
Ja, som sagt, vd på Pipupo sedan drygt 4 år tillbaka. Och Pipupo är ju ett litet svenskt företag som har utvecklat en innovation för framförallt utvecklingsländer. En ny toalettlösning helt enkelt för den 2,6 miljarder människorna i världen som saknar toalett, där vi hoppas vara med och bidra till att lösa det problemet, jobbar i slumområden och katastrofområden och så. Ja, lite om mig då. Jag skulle säga det som karaktäriserar mig är väl en internationell affärsutvecklingsbakgrund i lite olika roller och företag, Tetra Pak, Capio då inom hälso- och sjukvård, Invest Sweden har jag varit på ett antal år och bosatt lite runt om i världen helt enkelt. Vem är jag? En väldigt, skulle jag säga, engagerad och driven och gillar utmaningar, och det är väl kanske karaktäriserar mig på många olika sätt, att jag, ja, gärna allt från privatlivet eller liksom fritidsintresse till att söka utmaningar helt enkelt.
Superspännande, roligt att ha er här. Och idag ska vi ha tema kring vd-rollen. Dess utveckling och nya utmaningar, och kanske särskilt då ur ett värderingsbaserat och hållbarhetsperspektiv. Eftersom det är lite kärnan i den här podcastserien. Och vårt perspektiv på vd-rollen är att den har förändrats otroligt mycket de senaste 20-30 åren. I takt med att samhället och näringslivet har förändrats. Vi har gått från ett industrisamhälle med många stora industrier. Där verksamheten framförallt har gått ut på att styra produktionen. Och förändringstakten har inte varit så jättehög förhållandevis. Sen kom IT med in i bilden. Och har förändrat vårt näringsliv enormt. Det hade vuxit fram helt nya industrier. Och idag handlar det snarare om att vara agil, förändringsbenägen och snabbfotad. Och det här ställer naturligtvis helt andra krav på vd-rollen. Men samtidigt så är det så att de formella kraven på vd:n faktiskt inte har förändrats nämnvärt. Eller hur, Marie?
Nej, det är fortfarande mycket sådana krav, och definitivt relationen till styrelsen är väl också någonting som kanske inte riktigt har kommit i kapp, tänker jag, med vad som har hänt resten av företagandet, där man tidigare kanske satt som vd mycket längre perioder än vad man gör nu för tiden, att det är kortare. Det är kortare tider man sitter och inne och ska vara chef, och sen försvinner man. Och sen så börjar om med nästa efter 4-5 år. Medan tidigare satt man mycket, mycket längre, och det fanns kanske en annan möjlighet att just driva ett mer hållbart företagande när man var kvar i företagen längre. Men hur ser ni lite grann på den här utvecklingen? Sarah, kan inte du börja och berätta om dina tankar?
Det är väldigt stor skillnad säkert mellan mig och Karin i det här avseendet. För att jag är i en bransch som har ett extremt lågt förtroende från allmänheten. Och dessutom väldigt konventionellt och dessutom väldigt hårt styrt av myndigheterna. Så vad gör man då? Jag tror det är jätteviktigt att tänka helt annorlunda än de formella ramarna. De måste man respektera och ha kunskaper för att hantera. Men om man börjar med förtroendefrågan så har jag satsat väldigt hårt på att få de anställda och inte minst ledningen och styrelsen att förstå vilken samhällsuppdrag vi har. Vi kan börja med den stora samhällsuppdrag, människors pensioner, men det finns flera samhällsuppdrag under det. Bland annat att du ska förstå vad vi tar betalt, om man tar en enkel sak. Mm. Och sen som många vet så engagerar vi också oss rätt mycket i hållbarhet. För vi menar vi har kunder 70 år och det är viktigt att de har en bra värld utanför. Det är ett sätt att sluta diskutera små saker som vd. Utan då kan vi enas om att vi är långsiktiga för att vi har ett sånt uppdrag och det tar väldigt lång tid att förändra en bransch. Vad gäller styrelsen, du sa något lite roligt där, för att du sa att det blir mindre hållbart med korta vd. Jag menar precis tvärtom. Mm. Därför jag menar att det är viktigt, det är där styrelsen är så viktigt, för styrelsen ska tänka utifrån samhällsperspektivet och vara rekryterad för det och den långsiktiga strategin. VD:n behövs olika VD:er i olika faser, så då kan det vara helt riktigt att ha en VD kanske 5-6 år och byter igen. Då blir bolaget mer hållbart, för du vill inte ha en entreprenör när du ska förvalta och du vill inte ha en förvaltare när du ska starta upp toaletter i EU-länder så att säga. Men det är därför styrelsen blir ännu viktigare i vad gäller den långsiktiga perspektivet och att inte bara vara en formell instans. Så att vd-rollen är vad man gör den till, och jag tror det största problemet jag har, det är förväntningar från så att säga anställda födda in i de strukturer vi har, inte minst i finansbranschen. Deras förväntning om vad det är en vd, men jag försöker tona ner och se det mer som någon som skapar möjligheter för dem. Hitta folk som har tankar, idéer och förmågor, processkunnande och göra det möjligt för dem att leda företaget. Och jag hjälper dem med prioriteringar och beslut och den här långsiktiga visionen.
Vad säger du, Karin? Vad har du för reflektioner kring vd-rollens utveckling?
Ja, men precis som du var inne på, det har ju hänt så enormt mycket. Jag menar, det är ju en mycket mer komplex värld vi lever i idag än bara för 20 år sedan när jag liksom kom ut i arbetslivet faktiskt. Med det extremt höga tempot som vd är man ju väldigt exponerad och granskad på ett helt annat sätt än man har tid. Man har inte tid att liksom reflektera. Allting händer så enormt snabbt liksom, att ta sig då den tiden att reflektera. Det är väldigt lätt att man bara liksom springer på i det här, och tittar man framåt. Nu tror jag precis som du sa, Sara, att det är ju väldigt annorlunda att vara liksom vd i ett litet entreprenörsbolag. Vi är jag menar 10-15 anställda här i Sverige och har en liten verksamhet nere i Kenya också. Men då blir man väldigt mycket den som också måste bara driva och göra och utföra och få saker att hända och liksom resultat. Och man har ju liksom inga marginaler. Klart vi måste tänka på den långsiktiga visionen i alla fall, och det är otroligt viktigt för att liksom få med sig verksamheten, men det är samtidigt väldigt mycket här och nu. Vad är närmsta halvåret, året, du liksom jagar kassaflöde, lönsamhet och de här bitarna, så att det är kanske lite annorlunda. Men tittar man lite grann framåt och lite mer generellt, så kan jag ju känna att det här med hållbart företagande, alltså det tror jag kommer bli ännu mer liksom uttalat framåt. Och då är det alltså då är visst lönsamhet, ekonomi är en bit i detta, men där är, kan man säga, vad har också kommit in, jag menar miljöfrågor, miljö, det är ju någonting som har kommit otroligt tydligt de sista 10 åren, och det kommer bli ännu mer framåt att du måste ta ansvarstag som vd och företag, måste du ta ett mycket större hållbarhetsansvar, den sociala biten, och det här kommer ju vara helt nödvändigt för konkurrenskraft och överlevnad och så vidare. Det är ingen liksom CSR-fråga eller någonting, det är en del of core business för att kunna bli framgångsrik framåt. Och det tror jag man liksom, ja. Det blir väldigt spännande tror jag att se hur detta kommer att utvecklas de närmaste 10 åren faktiskt.
Mm. Det är otroligt spännande och att vi faktiskt fram till nu har det ju varit mer av ett måste, ett nödvändigt ont, att någonting, det här är vi skyldiga att göra, annars får vi smäll på fingrarna. Men mindsetet börjar ändras till att det är faktiskt en möjlighet. Mm. Också en affärsmässig möjlighet för oss som företag. Mm. Och det skiftet är väl det som är allra viktigast. Och där tänker jag att VD:ar har en otroligt viktig roll att påverka omgivningen och lite leda vägen där.
Jag tänker också att det ställs ju andra krav på företag nu med den yngre arbetskraft som börjar komma ut på arbetsmarknaden. Som en generation som är så otroligt värderingsdriven och livsstilsdriven. Där man gör andra val och andra prioriteringar när man väljer arbetsgivare. Och kanske man väljer ännu mer än vad man gjort tidigare. Vem man vill jobba för och vad syftet är med det man faktiskt ska göra i vardagen. Vad har ni för reflektioner kring det här med yngre generationen och vad som ställs för krav då i ledningen för att attrahera rätt stjärnor och behålla dem?
Ja, alltså vi lever ju mer och mer och mer i ett kunskapssamhälle och vi kommer liksom inte kunna bygga framgångsrika företag om man inte attraherar den yngre generationen. Jag menar, de kommer snarare, jag menar visst, är man 20-25 nu, ja, men då kommer man snart in i arbetslivet. Det är snabbt, det är de 30-35 är de som driver det här. Vi måste liksom anpassa, vi som sitter som vd, de måste anpassa hela liksom verksamheten och efter det. Och vara lyhörda och flexibla jag försöker ju medvetet jobba med den här frågan också, att faktiskt plocka in yngre förmågor och ge dem chansen och ge dem förtroende och det är väldigt tydligt liksom var deras integrationsgränser går liksom. Det är sånt som man inte, jag kunde känna, men gud frågan, nej jag kan inte göra detta för det går emot mina grundläggande, alltså det kan, säger de som 25-28 och vägrar, nej jag gör inte detta. Det är jättehärligt. Och jag vill liksom bara, nej, det tycker jag egentligen helt rätt. Det ska liksom, men då, det, man kan inte diktera på samma sätt heller. Liksom, utan då, man måste, det måste vi ju lära oss förhålla oss till.
Vad tror ni det kommer ifrån? För det är så tydligt och vi har sett samma sak. Jag har till och med skrivit om det i vår bok. Att den här generationen är så otroligt mycket mer värderingsdriven och livsstilsstyrd. Var kommer det ifrån?
De har haft det, i väst har de haft det relativt bra får man ändå säga. Och deras föräldrar har haft jobb och de har ju kunnat förvärva bostäder och konsumera i väldigt stor skala. Det är faktiskt konsumtionsgenerationen som då plötsligt börjar reagera mot det som de har växt upp med som tonåringar. Och sen har de fått, både föräldrar har jobbat, de har varit på dagis. Jag tänker som invandrare, tänker mycket på hur dagis har påverkat Sverige. Att man från väldigt tidig ålder har varit självständig och man har ju påverkats av ganska progressiva tankar i termer av personlig frihet. Så att de kan ta för sig och mycket av auktoritets- och tjänstemannasamhället så som det är uppbyggt under kollektiva arbetsformer och så vidare är försvunnen. Så att, men jag ser på det här som de unga är de avlastar mig i förändringstakten. För att de är jätteduktiga på balans ännu så länge. De har inte så många barn ännu, så de vet inte. Men de vill gärna ha ett privat liv. De kan vara väldigt karriäristiska, men de har fattat det budskapet att jag kan sätta gränser teoretiskt. Och de ser kanske en drivande faktor kan vara att de vet att de kommer jobba mycket längre än vi gjorde. Och de kommer att dö mycket senare. Så de ser att de har mer tid än kanske vad man gjorde när man tänkte jag måste vara där och där när jag är 30 och så vidare.
Att jag har den här begränsade tiden på mig.
Jag tror det börjar påverka sinnet liksom, hur man ser på sitt arbetsliv. Och då kan man tänka, om man har tänkt sig byta arbetsgivare 5, 6, 8, 10 gånger. Så man kan tänka sig jag jobbar där och sen är jag konsult och sen har jag barn och så gör jag det och det. Och man eller kvinna, väldigt androgyn. Och hela det tänket är otroligt vitaliserande för ett företag som våran, som jag tror snittåldern är typ 45 eller något sånt. Och de utmanar alla strukturer, så jag behöver inte leda. Det är jättetungt att säga, ja men nu ska vi inte tänka på avdelningen, nu är vi team. Då tar du in 5 80-talister och 2 90-talister och de vet inte vad en avdelning är. Mm. Så då har du raserat alla de här strukturerna i arbetsgruppen. Mm. Så för mig är det att attrahera dem, är det som Karin säger, man måste attrahera dem genom värderingar. Vi har haft sett hur på 5 år hur vi har förändrat varumärke och attraktionskraft för den yngre generationen. Vi får ju väldigt mycket kvinnor och väldigt mycket unga som attraherar hållbarhet, värderingsstyrd miljö och mycket frihet. Och när du väl har attraherat dem, då gäller det att släppa loss dem och låta dem leda underifrån. Det är en jättehärlig inslag i en väldigt konventionell bransch.
Hur viktigt blir då det här med samhällsvisionen? Alltså att man kan förmedla mer än bara enbart vad företaget gör. Och att det ska vara attraktivt och viktigt på alla sätt och vis. Och att man kan skapa en hållbar arbetsplats, alltså där man får folk att må bra och hålla över tiden lite. Men hur gör man det här big picture? Alltså?
Jag känner att informationssamhället har gjort att den här gruppen är mer allmänt orienterad. Jag ska inte säga att de är alltid allmänt bildade, men de är allmänt orienterade i samhället, kanske mycket mer än de som är födda på 60-70-talet. Och de också har självförtroende att kunna prata om samhället på ett helt annat sätt utan att hänvisa till politiska partier, vilket mer typiskt de äldre generationer. Och för dem är att man har en samhällsvision avgörande. Alltså när jag ska rekrytera de yngre, jag måste ägna mer tid åt att förklara för dem att jag är jätteglad att vi kommer för vår hållbarhetsstrategi, men kom ihåg att vi säljer pensioner och vi paketerar fonder och vi tar avgifter. Så du måste vilja det också, för vi ska också stödja aktieägarna, kunder och samhället, alla tre då, och anställda.
Att man inte glömmer den grundläggande affärsidén faktiskt i verksamheten.
Men jag tycker det har svängt med en 80-90-talist, om jag får det. 80-talisterna var extremt krävande vad gäller villkor och sätt upp gränser, och jag flyger inte ekonomi om det är på tisdagar. Alltså de hade mycket idéer om hur det här ser ut. Men den arbetsmarknaden vi har faktiskt rätt upp, så att det blir mer balans. Jag tycker inte 90-talister, de tar för givet att de ska ha tid för sin familj och sitt privatliv. Och det tar jag också för givet att man tar för sig. Så det känner jag inte. Men de är inte kanske lika monetära. Så det där skiften i värderingen tycker jag är ganska stark i sista åren.
Mm. Jag tycker det är så uppfriskande att den yngre generationen ifrågasätter mycket mer, och de är orädda för att ifrågasätta, och det är ju en extrem tillgång kan jag tycka. Ett bolag kommer in nya perspektiv, och sen kan det ju vara tufft emellanåt liksom, att man inte liksom alltid har svaren eller liksom, men det tvingar en att tänka och agera, och också när man anställer kan känna att där har det blivit en väldig förändring. Man måste ju som företag sälja in mycket mer på den yngre generationen än tvärtom, liksom att de ska sälja in som liksom, what's in it for me, varför ska jag välja det här jobbet, det måste, ja. Och då kanske inte bara monetärt och så vidare, utan varför ska jag, så man måste liksom hjälpa dem att förklara då att jo, men det här, du får allt detta om du kommer in i och det ja, och sen upplever jag också att man faktiskt kan ge unga väldigt stort ansvar, och ger man dem det förtroendet så tar de liksom det och gör det på ett väldigt bra sätt. Jag vet inte om det är någon större mognad på något vis eller liksom så, men det är, de tar för sig och är liksom beredda att göra det lite.
Tänker du att det är skillnad på den här unga generationen? För unga generationer kommer ju hela tiden från tidigare unga generationer. Är det här en ung generation som mer än tidigare är beredd att ta större ansvar och så vidare?
Så både och. Men en sak som jag tycker skiljer dem, det är att jag tror att informationssamhället gör att man har bättre självförtroende. För att man kan finna svaret själv. Och så hela tanken om experter är ganska främmande. Man kan lära sig bygga en bil på nätet, ungefär så tänker de då. Så de har en förakt för tanken att någonting är svårt. Om det inte fanns på nätet, då hade det varit väldigt svårt. Och det tror jag förändrar i grunden hur man ser på sig själv bland andra människor. Och det är en väldigt spännande förändring. Sen är de kanske mindre självständiga i andra avseenden, för de har växt upp under 20 års välfärd och går in i en värld som kanske inte ser ut på det sättet. Så att de får nog svårare med utbildning, bostad och hela det. Men att de känner att de kan lösa saker på egen hand, det ser jag som en stor samhällsförändring. Och inte respektera några skikt åt något håll.
Liksom. Nej, jag skulle säga den här liksom lite grann. Respekten för auktoritet finns ju inte på samma sätt. Eller liksom, och det tror jag, ja, då, det har nog bidragit ganska mycket.
Hur gör man då på en arbetsplats där man har många generationer, tänker jag? Uppstår det krockar, upplever ni mycket? Eller funkar det bra ändå? Vad behöver man göra då som vd för att se till att det funkar om man har de som precis ska gå i pension till de som är precis nyutexade? Hur gör man för att få en balans då om man har ett gäng som inte respekterar auktoritet eller hierarkier och så några som faktiskt är stöpta i det tänket helt och hållet?
Så dels måste man, lite som Karin är inne på, man måste befordra dem yngre till positioner där de har ansvar om man finner några sådana. Sen måste man coacha dem. Alltså de äldre, du kan liksom inte säga så där, kan du inte säga till Pelle för du trycker ner honom och han har så mycket idéer, utan du måste säga till den unga, stå på dig, jag står bakom dig. Och det är nästan på viskningsnivå. Då måste man värna om, i min organisation där vi har som sagt bara snitt 500 man, snittålder 47, det är liksom tufft. Men jag måste säga, jag tycker inte de märker det särskilt mycket. Och det är ju härligt. De vet inte bättre. Och de äldre får lära sig. Alltså för det här, det är bara att uppmuntra till att ja, så där kan man också tänka. Men mest tycker jag faktiskt att folk tycker det är underbart. För det är en avlastning för alla att man har någon som bär in det här nytänk och som vill och så vidare.
Så det är mer möjlighet än problem egentligen.
Men det jag möter som i finansbranschen kan vara lite svårt, det är två aspekter. Den ena är att man är väldigt van i Sverige med arbetsgivare makt, liksom säga att du ska veta din plats. Och det får man tala om för chefer, att det där går ju inte hem. Att säga att ja, vi kommer klockan 8 varje dag och så där, det funkar inte. Den andra saken är egentligen att samhällsvisionen har ju inte de äldre i finansbranschen. Alltså du kan ha en ganska stor grupp som är mer karriärister eller ute efter pengar helt enkelt, väldigt penningstyrda. Och där, det är det som blir problemet, att du har de här, de ser dem som liksom idealister. Ja, liksom det är väldigt viktigt att vd knyter ihop det här, för vi behöver bägge sorts människor om vi ska driva finansbolag som är lönsamma och som faktiskt skapar nya tjänster och så vidare. Så den utmaningen, att samhällsvisionen är inte mesig, den är viktig. Men det tar tid, men det handlar om kommunikation och köra hem det budskapet och så. Du har kanske omvänt problem, att de ska börja paketera papperstoaletter och göra nya tjänster kring det.
Ja, alltså de här generationerna, så blir det så mycket tydligare i ett stort bolag. Ja, klart, jag menar, ja, visst har vi, jag har ju några liksom enstaka exempel också såklart, och nu har vi tagit in väldigt, väldigt erfaren person från SCA som börjar närma sig pension och liksom har gått i pension egentligen och så vidare, som hjälper oss i vår produktion och jobbar med de här 22. Det funkar jättebra.
Ja, det är det jag tror. Det
funkar jättebra. Jag tycker det är helt underbart när vi har liksom bara träffar och så vidare. I de här 20-åringarna så har du 60-någonting plus. Jättekul har man tillsammans. Så jag tycker det finns liksom på båda håll faktiskt en respekt i det. Jag har sett.
Det här tycker jag låter otroligt positivt och optimistiskt. Det är roligt att höra er, för att det finns så mycket win-win i det här, att en ung generation kommer in och tar och vill ta ansvar och påverkar övriga på ett positivt sätt. Och sen så ligger det mycket i er roll att hitta en balans. Och jag tänker att vi är mitt inne i någon form av paradigmskifte ju. Värderingsmässigt och hur vi ser på företagande och samhälle i stort. Och där spelar ni en viktig roll. En fråga som vi alltid tar upp i de här poddavsnitten är någonting aktuellt, någonting som har hänt nyligen. Och förra veckan så släppte Företagarna en undersökning kring hur vinstmarginalerna ser ut i företag som drivs av kvinnliga vd:ar kontra manliga vd:ar. Och den slutsats som Företagaren drog och det som kom fram av det var att de här företagen som drivs av kvinnliga vd:ar har lite lägre vinstmarginal. Då måste jag ju fråga er som då är två framgångsrika, kloka vd:ar. Vad tänker ni om det? Vad har ni för kommentarer kring det?
Ja, alltså jag, om jag får börja, Karin, alltså jag tycker, för det finns säkert massa tekniskt fel i den studien, det behöver man inte ens fundera på, men det viktiga för mig är att koppla kön, ras, åldern till vinstmarginaler. Det, för mig intuitivt, det finns ju inget samband, som möjligen finns det något samband i någon av de grupperna, och då måste det vara orsaker av hur samhället är strukturerat, och jag tror faktiskt inte kön är alls en av de aspekterna. Så det är en helt ointressant sätt att se på företagande, utan det är ungefär i paritet med det. I USA gjorde man studier på 50-talet att svarta människor var mindre intelligenta än vita människor. Det har man gjort i Sydafrika ända fram till 80-talet. Så jag tycker det var en missriktad objektivitet man ville visa. Och sen stupar den säkert på en massa tekniska frågor. Jag tror vi ska inte försöka bevisa att kvinnor är bättre än män eller män är bättre än kvinnor. Vi försöker skapa det ett samhälle där alla har samma möjligheter att förbättra samhället och bidra till samhället, antingen genom vinster eller genom andra åtgärder. Och det var egentligen kvinnligt ledarskap eller manligt ledarskap, men mångfaldsledarskap handlar om det, att frigöra alla människor för att bidra, eftersom vi vet att människor kan bidra och att vi är väldigt lika mellan ålder, kön, ras i vår förmåga. Så att det där var en skrämmande artikel i sin akademisk framtoning på ett ämne som är strider mot all intuition, så skulle jag säga.
Vad säger du, Karin?
Ja, alltså vinstmarginal, varför just ta den? Du var inne på det. Varför ta just den dimensionen enbart? Det känns liksom irrelevant, förlegat, och sen tyckte jag hela analysen någonstans saknade liksom ett djup och perspektiv i och sen det jag kan tycka är olyckligt med alltihopa, det är att det på något vis skulle få kvinnliga vd:ar att framstå som mindre framgångsrika. Liksom, det känns ju bara dumt, kunde jag känna. Jag vet inte vad man vill uppnå med det hela faktiskt.
Och det hade varit nästan lika kränkande om man hade kommit fram till motsatt slutsats, att männen hade lägre vinstmarginal. Hur ska jag förhålla mig till det? Ska jag börja snacka om att ja, men män, du vet, de bara slarvar runt? Och, alltså, det skapar en tankesätt som inte främjar företagande överhuvudtaget. Så att det var en väldigt, väldigt främmande idé från början till slut.
Det är absolut min reflektion också, att det sätter fokus på fel saker och att man drar väldigt konstiga slutsatser av en snäv undersökning. Men det som är intressant, det man hellre skulle vilja prata om, och som inte har med kön att göra, som sagt, eller ålder eller etnicitet, det är vad det är som gör att en vd är framgångsrik och gör ett bra jobb. Det är ju mer intressant. Vad finns det andra för parametrar? Vad tänker ni kring det då? Vad tänker du, Karin?
Ja, nej, men jag var ju inne på det lite grann tidigare. Det är självklart att ett företag måste vara lönsamt. Och det är liksom givet den ekonomiska biten. Men där är det här med hållbart företagande för framtiden har andra dimensioner i sig också, med miljöaspekterna och samhällsansvaret. Om man nu ska liksom bena ut det lite enkelt som man måste ha med sig. Och man måste titta på alla de tre. Och jag tror att för framtiden måste vi hitta andra sätt att mäta företagets
framgångsrika företag. Idag är det ekonomi, det är ekonomiska årsredovisningar och så vidare. Att etablera andra sätt att mäta och utvärdera, och där är vi ju inte igenom liksom att ha hittat de här standardiserade sätten som är allmänt vedertagna. Och här kan jag ju då tycka, jag möts ju mycket av det här med impact investing liksom, och att man ser med kapitalets makt någonstans, att visst du ska ha avkastning, men att du tittar på andra dimensioner när du utvärderar liksom vilken impact och vilken avkastning, vad är den sociala avkastningen, vad är liksom avkastning på andra dimensioner där. Finns ju en del att lära från. Jag tror att också de som investerar kapitalet kommer mer och mer kräva att de andra dimensionerna finns med i ägardimensionen bakom, helt enkelt.
Och vi är säkert återigen mitt inne i den processen, inne i det paradigmskiftet, därför att vi inte har hittat verktygen ännu, men vi söker efter dem. Och då tror jag att sådana här typer av samtal, alla former av samtal där man tänker efter, reflekterar, stöter och blöter, är superviktiga. Och att man inte är för snabb på att hitta svar eller lösningar, utan att pröva sig fram och ha en öppen dialog och reflektion.
För att hitta den rätta vdn, man ska ha den rätta vdn för det rätta bolaget. Alltså, självklart en sakkompetens är en aspekt, och då får man också identifiera vad är det för sakkompetens vi behöver i det här läget då. Men ännu viktigare, är vi i en startup-fas eller är vi i en motståndsfas, är vi i en framgångsfas liksom. Jag menar väldigt mycket att det behövs olika vd:er idag för olika bolag, och det är en av styrelsens viktigaste uppgifter att definiera den rekryteringsprofilen och att den inte blir för laddad. Alla vd:er kan inte göra övergången till en annan miljö. Och när man väl har blivit rätt vd i rätt bolag, så tror jag mycket handlar om rekryteringar. Alltså vilka människor man väljer att jobba med, och att man väljer att jobba med folk som är ganska olika än själv. Några som är lika och några som är olika i olika avseenden. Processmänniskor och visionärer och sakkunniga och så vidare. Det har en otrolig betydelse för vdn vilka människor man väljer att jobba med. Det är mycket mer vdns framgång än vdn själv, så att säga. Sen naturligtvis att kunna prioritera verksamheten, det blir alltid jätteviktigt. Men det kanske ska vara en förutsättning för den här rekryteringen överhuvudtaget, att man har förmågan att prioritera. Men det finns ingen rätt vd. Det har vi en mediebild av. Men alla kan vara vd i rätt bolag.
Jag tänker också att i det samhället vi lever i, som är otroligt transparent, och det blir bara mer och mer transparent, och man tänker mer globalt för att det digitala världen ser ut på det sättet. Och det vi pratade om tidigare med den yngre generationen, som jag upplever att många kanske tycker att de har mer gemensamt med någon tvärs över världen i ett annat land, för att de delar vissa intresseområden och engagemang via nätet ofta när de är väldigt unga. Och de kanske har mer gemensamt med andra personer och andra samhällen, och kan identifiera sig med helt nya aspekter av det som kommer bli deras arbetsliv sen. Än vad man har gjort tidigare, där man har på något sätt varit i en mer geografisk demografi. Den börjar ju raderas lite grann nu, för att suddas ut. Och då tänker jag att då återigen så ställs det ju andra krav. Både att attrahera de personerna och att ha rätt budskap. Men att i längden så kräver det ju att vdn kanske blir ännu mer av en frontfigur. Och det kan man ju se medialt, tycker jag, de senaste åren. Att du har både företagets image och varumärke som är viktigt och blir mer och mer viktigt kanske. Men även att själva vdn i sig är ett starkt personligt varumärke. Och att kanske det är många som räds för att kliva in i vd-rollen, för att de tycker att, men jag blir så väldigt exponerad. Just för att vi lever i den här transparenta världen där mycket sker digitalt och direkt i realtid hela tiden med sociala medier. Så har ni någon reflektion kring det? Hur ska man resonera eller förhålla sig till att vd-rollen är kanske mer exponerad nu än vad den har varit tidigare, och att den kanske kommer att fortsätta bli mer och mer viktigt, att individen blir ännu viktigare även utåt?
Ja,
Men visst är det så. Jag tror att det kan nog en hel del kvinnor och så dra sig för. Samtidigt tror jag tillbaka till det här med den yngre generationen. Jag tror att de är mer och mer vana faktiskt vid att leva i den världen där det är öppet och exponerat. Så att det kanske är någonting som över tiden faktiskt därmed blir liksom mer av en icke-fråga kanske egentligen. Eller icke-fråga, men att det...
Det blir inte bli så laddat.
Nej, det blir inte bli så laddat liksom. Nej, precis. Och att det är väl det som kanske avskräcker direkt, utan jag vet inte.
Jag tror faktiskt, men det är en jätteintressant fråga du ställer, för att jag tänker, ja vadå, det ingår i vd-jobbet. Men jag tror det handlar väldigt mycket om, du måste ha en väldigt tydlig idé kring din integritet. Mm. För du måste vara digital, om inte offentlig. Nu blev jag väldigt offentlig, men om jag inte hade varit det så ska jag vara väldigt digital offentlig. Och mycket mer grafisk framställt än vad man har planerat, så att säga, på 80-talet. Den ena är att man ska akta sig för att det finns väldigt många människor som går igång på det. Så vi kommer få en del vd:er som är, och kanske redan har, som är mediala människor snarare än ledare. Och det är en rekryteringsproblematik som styrelserna inte är på riktigt. Det tror jag är en viktig sak. Men förutsatt att du inte är psykopat och du inte är medieberoende, men är en duktig ledare men inte gillar att vara kanske alltid i rutan. Det handlar om att hämta din integritet någonstans och säga att det där är inte jag, det är inte personligt. Men det är väldigt inspirerande för de anställda och för kunderna. Alltså jag verkligen häpnar över hur inspirerande det blir att man är en stark medial ledare och att det betyder väldigt mycket för folk. Men det, jag får inte ta det personligen, för det är klart att man bygger upp en människa och man river ner dem, man bygger upp dem igen och river ner dem igen, och man blir liksom kommenterad och så vidare. Det ställer nya krav på vd-rollen, men som du säger, den första 80-talist som blir vd, de, vadå? De har varit på Facebook i 20 år eller någonting, du vet. Men för övergången är det viktigt, och inte minst för styrelserna som inte tänker på att jaha, han var väldigt duktig medial, men han kanske inte alls en ledare. Så att det egentligen handlar om att få med båda perspektiv.
Så återigen balansen mellan det gamla och det nya lite grann då. Jag tänker att nu, det har varit jätteintressant att lyssna till er, och man skulle kunna prata jättelänge om olika perspektiv här, men för alla nu som lyssnar och känner att nu har jag fått massa nya tankar, det har såtts massa frön hos mig och jag vill också börja göra kanske lite annorlunda eller ta inspiration av det ni har sagt. Har ni några korta, snabba tips eller råd till vd:er eller blivande vd:er kanske? Hur de ska tänka kring den här rollen och förändringen som ändå sker? Karin, vill du börja?
Oj, den det är ju jättesvårt. Men det är, man måste våga vara ärlig mot sig själv och lyssna på sig själv. Liksom, är man inte ärlig mot sig själv, jag menar, då håller det liksom inte i. Och det är tillbaka till det här med integriteten. Och sen tror jag faktiskt att man liksom ska, man måste bara våga med. Man har liksom den här bilden av att oj, alla är nog så, det finns nog många som säger att det är så perfekt och det är så stort. Men det är väldigt många som skulle klara av att gå in i, den här, i de här rollerna och våga göra det och inte ha så höga krav på sig själv att allt ska vara så himla perfekt. Liksom. Om man tänker kanske kvinnliga vd och så. Det finns otroligt mycket kompetenta, duktiga kvinnor och tjejer som skulle vara alldeles utmärkta som vd:er, och man bara vågade och var lite mindre försiktiga.
Jag tänker på två saker. Den är att, och det är lite tangerat det som Karin säger, alltså man, du bara påminner sig själv, du är inte normen. Alltså, så att, det finns inga normer, utan alla individer är jätteolika, alla människor olika, alla kulturer olika. Och även om du jobbar i en helt svensk bolag, väl, du är inte normen. Och med det öppnar du det för alla möjliga idéer, beteende och förändringar. Och det där måste man nästan påminna sig varje dag då. Även fast du får fatta beslut, det är tryggheten. Du får fatta de besluten, men du är inte, det är inte du som vet hur man ska göra. Så att säga. Men sen tycker jag, som nästan känns som en dataspelvision, men Henry Kissinger lär ha sagt då, att uppgiften för en ledare är att ta folket från där de står till ett ställe där de aldrig har varit. Och det där tycker jag är lite spännande, man ser sig själv liksom i skogen vandrandes eller på en datorskärm vandrande. Att det är själva uppgiften att ta folk där de har aldrig varit, och det är inte konstigt, de kommer fråga hela tiden, var är vi på väg, vad är det här, nej jag gillar inte det här stället. Och det sådär. Men det är själva jobbet, och då känns det så mycket bättre, och du har heller aldrig varit där. Så, men det är själva uppdraget, och det är ju läskigt på måndag, men det är ganska kul samtidigt att få det förtroende. Så att, ser det som ett datorspel med ett stort ansvar.
Det var en underbar avslutning, måste jag säga. Den perfekta avslutningen. Tusen tack till er båda, det har varit väldigt inspirerande. Jag tar med mig massor med saker, och fortsatt lycka till. Vi kommer att följa er med glädje. Tack så mycket.
Tack.